بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, och vi har kommit fram till kapitel 40. Och vi nämnde ju i förra lektionen att författaren då har talat om att vara god mot ens föräldrar, att hålla släktbanden. Och idag så kommer författaren att ta upp ett antal kapitel och hadither relaterade till att uppfostran och att ta hand om sina döttrar och dygden av att uppfostra döttrar mer specifikt. Men först då i kapitel 40, ska vi se här. Översättningen här. I kapitel 40 så säger författaren Bab Mawla al-Qawm min anfusihim. Kapitlet att ett folks maula hör till dem. No. Vi talade för lektionen om släkt, nära släktingar. Det finns också något som heter maula, mawali. Och maula är en person som kanske direkt inte är släkt till dig när det kommer till blodsbanden. Ni har inga riktiga länkar när det kommer till blodsbanden. Men maula är en person som det kan översättas till skyddsling. Man har översatt det i Koranöversättningen till skyddsling. Och det är ett slags skyddssystem som fanns förr i tiden i många samhällen. Att en person kunde kallas för maula. Han kunde bli en del av en släkt eller stam trots att han inte var infödd i den här släkten eller stammen. Och de lärde nämligen att en person kan bli en maula, en person som då är en skyddsling, med tre saker. Det kunde vara en person som var en slav som friades av folket. De sa att du är fri. Och han valde att stanna kvar med det här folket. Då kunde han tillskrivas till det här folket. Han var deras maula. Han var deras maula. Så till exempel en person som var slav åt Quraysh. Så valde Quraysh att släppa honom fri. Du är fri. Och han stannade kvar i Mekka och bodde bland folket. Då var han deras maula. Han kunde säga att jag är från Quraysh. Okay? Men han var tvungen att säga att jag är deras maula. Enligt Quraysh bilwala. Inte att jag är direkt från dem. Att jag är från deras familj. Men jag är från Quraysh. Jag är deras maula. Det andra kunde vara att han var deras halif. Att han var en bundsförvant. Att han hade ingått ett avtal och en pakt med den här stammen eller familjen. Och på så sätt blev han också deras maula. Att han till exempel säger, jag ska bo med er. Jag ska stötta er. Jag ska försvara er. Jag ska hjälpa er. Och så vidare. Och efter en längre period så blir han då deras maula. Och den tredje orsaken är att personen konverterade till islam med den här släkten eller den här stammen. Att personen blev muslim med hjälp av dem. Då blir han också deras maula. Som Imam al-Bukhari. Al-Ju'fi maulahum. Han tillskrivs al-Ju'fi fast han inte kommer från dem. Utan det var hans farfar som blev muslim med hjälp av dem. Och därför tillskriver han sig dem. Ja. Så det här är då någonting som då kallas för maula. Så när författaren har talat om de riktiga släktbanden som är baserade på blod, så nämner han också detta kapitel för att dessa personer inte ska utlämnas, utan de är också en del av släkten eller familjen eller ens kabila, dessa mawali. Ja. Och han nämner här en väldigt vacker hadith från Rifa'a ibn Rafi radiyallahu anhu, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ijma' li qawmak, samla ditt folk och hämta dem till mig. Och Umars folk, det var ju profetens folk al-Islam, de var från samma stam, de var från Quraysh. Så profeten al-Islam sa till Umar, samla ditt folk till mig. Så Umar radiyallahu anhu samlade folket, och det här var i Medina. Och han gick till profetens dörr alaihi salatu wassalam, och så gick han in till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och så sa Omar, jag har samlat ditt folk till dig. Och då så hörde Ansar, folket i Medina, om detta. De som inte var från Quraysh. Och då så sa de att uppenbarelsen sändes ner till Quraysh. Och de kom för att lyssna och se vad som sades. Och då så gick profeten ut alaihi salatu wassalam och ställde sig mitt bland folket. Och så sa profeten alaihi salam, hel fikum min ghayrikum. Finns det några av er som är från ett annat folk? Alltså som inte är från Quraysh. Han bad att man skulle samla Quraysh. Så när han gick ut så sa han, finns det de av er som inte är från Quraysh? Och då så sa folket, nam, fina halifuna. Bland oss finns våra bundsförvanter. De som har ingått en pakt eller avtal med oss. Wa ibnu uchtina. Och våra systers syskonbarn. Wa mawalina. Och våra maula. De som vi talade om. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, halifuna minna. Våra bundsförvanter är från oss. De som har en pakt och lever med oss, de är från oss. Wa ibnu ukhtina minna. Och våra syskonsbarn är från oss. Wa mawalina minna. Och våra maula är från oss. Wa antum tasma'un. Ni lyssnar. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Då så sa profeten alaihi salatu wassalam att våra awliya bland er är de som har taqwa. Och jag kommer komma tillbaka sen och förklara meningarna i denna hadith. Om ni är bland dem så är det bra. Och om ni inte är bland dem så ska ni akta er. Folk kommer att komma med sina handlingar, sina goda gärningar på domedagen. Och ni kommer att komma med era bördor. Och ni kommer att dömas därefter. Och sen så ropade profeten ut alaihi salatu wassalam, och han sa, människor, och han lyfte upp sina händer över Quraysh huvuden. Och så sa han, människor, Quraysh är folket av amana, folket av ärlighet och pålitlighet. Men barabihim, den som är orättvis mot dem. Och så sa mannen som berättade hadithen, jag tror att han sa al-awathir, yani den som planerar onda planer mot dem, kommer Allah att kasta på hans ansikte, det vill säga i elden. Och så sa profeten detta 3 gånger. Alaihi salatu wassalam. I den här berättelsen så berättar då Rifa'a ibn Rafi radiallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beordrade Umar att samla folket, att samla Quraysh. Och Allah alam, varför speciellt Quraysh? Kanske för att han ville ge dem speciella råd. Och att han också, som vi nämnde tidigare, blev beordrad att varna sina närmaste släktingar. Och anvir ashiratakal akrabin. Att man ska börja med att varna sina närmaste släktingar. Så Umar radiallahu anhu samlade då Quraysh framför profetens hus alaihi salatu wassalam. Och sen så gick han ut bland dem. Och han frågade om det fanns andra som också hade kommit dit. Och det hade kommit andra människor från Ansar som ville höra vad profeten alaihi salatu wassalam skulle säga. Så när folket då hade samlats så sa profeten alaihi salam, finns det andra bland er? Och då så nämnde de, ja, det finns andra. Det finns de som inte är från Quraysh, men de är våra hulafa. De har som ett fredsavtal med oss. De som är våra maula, våra skyddslingar, och de som är våra systers barn. Och då så nämnde profeten alaihi salam att alla dessa 3 är från oss. De är också från Quraysh. Om Quraysh har en pakt med ett folk och det här folket bor med dem, så är de från Quraysh. Om de är deras maula så är de från Quraysh. Och om det är systrarnas barn så är de också från Quraysh. Taib. Och det är det som författaren då syftar på här. Att våra maula är från oss. Våra maula tillskrivs också då familjen. Ja. Och sen så sa profeten alaihissalam dessa väldigt viktiga ord: wa antum tasma'un. Ni lyssnar nu på vad jag har att säga. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. De som står mig nära av er, de jag älskar av er, de som är mina awliya från er, det är al-muttaqun. De gudsfruktiga. Yani vilka av människor är det som profeten Muhammad alaihissalam tycker om, som står nära till honom, som han högaktar, som han respekterar? Det är de som är gudsfruktiga. De som lyder Allah subhanahu wa ta'ala och de som håller sig borta från synder. Det är de som står profeten Muhammed nära, alayhi salatu wassalam. Och det här är det som varje människa ska sträva efter. Att vara muttaqi, att vara gudsfruktig. Att vara en person som lyder Allah azza wa jall, gör det som Allah har påbjudit och håller sig borta från det som Allah har förbjudit. Det är de människorna som kommer att gynnas på domedagen. Som profeten Muhammed här sa, alayhi salatu wassalam: فَإِنْ كُنْتُمْ أُولَٰئِكَ فَدَاكَ. Om ni är gudsfruktiga, fadak, då har ni, ja, ni rätt. Då har ni, då är ni det ni ska vara. Och om ni inte är gudsfruktiga, فَانْظُرُوا. Så se, det vill säga akta er för vad som väntar er på domedagen. Låt inte folk komma med sina gärningar, goda gärningar, på domedagen. Och ni kommer, وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ. Och ni kommer att komma med synder, och sen så vänder man sig bort från er. Det vill säga, ni är Quraysh, ni är de bland de bästa av människor som finns på jorden, de ärligaste, ni är min familj och min släkt. Men det hjälper inte. Det kommer inte ta er in till paradiset. Ni kan inte komma på domedagen utan goda gärningar, utan att ha gjort salah och zakat och som, alla dessa goda gärningar som islam uppmanar till, och sen säga: men jag är från Quraysh och tror att du ska komma in i paradiset. Du kommer med synder, medan andra människor som inte är från Quraysh kommer med goda gärningar. Det kommer inte att hjälpa er. Eller hur? Som vi också nämnde tidigare, att profeten Muhammed sa alaihissalam att den som faller kort med goda gärningar kommer inte att gynnas av sitt släktskap. Det vill säga, du kan inte komma på domedagen och säga: men min pappa var bra, min släkt är den bästa släkten, min pappa gjorde alla bra gärningar, men jag var inte bra människa. Det hjälper inte. Utan varje människa kommer på domedagen att stå till svars för sina egna gärningar. Och minns ni när vi nämnde hadithen där profeten Muhammad alaihissalam sa till sin egen dotter, till Fatima radiyallahu anha, som han älskade så otroligt mycket. Han sa till och med om henne: hon är en del av mig och jag är en del av henne. Han sa: ja Fatima bint Muhammad, la ugni anki min Allahi shay'an. Fatima, Muhammeds dotter, jag kan inte gynna dig eller hjälpa dig det minsta på domedagen. Yani du kommer själv att stå inför Allah på domedagen. Förstår ni? Och det här är profetens dotter alaihissalam. Så ingen annan människa kan komma och säga: men jag har en bra familj och jag har en bra släkt. Och det finns tyvärr folk som säger så idag. De tror att det räcker med att du kommer från en bra familj och sen kallas, du behöver inte göra goda gärningar. Nej, utan varje människa kommer att stå till svars för sina egna gärningar. Och sen så ropade då profeten ut alaihissalatu wassalam och sträckte sina händer över Quraysh huvuden. Och så sa han att Quraysh är ahlu amana. Quraysh är folket av pålitlighet och ärlighet. Quraysh har den här egenskapen att de är folk som är ärliga och de är pålitliga. Och därför finner vi också att profeten Muhammad alaihissalatu wassalam i flera hadither betonade att makt ska ligga hos Quraysh. Om man har valet att välja makthavare så ska man välja folket från Quraysh. För de har oftast dessa egenskaper som krävs för att vara ledare. När man ska vara en person som styr och leder så ska man ju ha egenskaper av att man ska vara ärlig och pålitlig. Vilket är för de viktigaste av egenskaper, att man är ärlig, pålitlig och att man har styrkan som krävs för att vara en ledare. Och de här egenskaperna finns ofta i Quraysh. Och sen så varnade profeten Muhammad alaihissalam folket för att planera ondska mot Quraysh. Att vilja dem ont. Att försöka förstöra för dem. Och att hata dem. Att den som gör det kommer Allah subhanahu wa ta'ala att kasta på hans ansikte i elden. Det lär oss att man ska respektera Quraysh och känna till deras status. Och självklart så talar vi om de som är religiösa. De som inte har någon religion, de har ingenting med detta att göra. Utan vi talar om dem som är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 41. Där säger författaren Bab man ala jariyatain aw wahida. Kapitlet, den som tar hand om en flicka, om två döttrar eller en. Kapitlet, den som ser efter två döttrar eller en. Författaren kommer nu i kommande kapitel tala om dygden och belöningen som finns i att uppfostra döttrar. Generellt som muslim så får man belöning när man uppfostrar sina barn. Men det finns en speciell belöning i att uppfostra döttrar. Mashallah. Och det här är viktigt. För ni vet, om ni har läst Sira, folket i Mekka och på arabiska halvön, vad tyckte de om flickor? Respekterade de flickor? Nej. Vad gjorde de med sina flickor?
De begravde dem levande.
Eller så behöll de flickan i skam. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ. Om någon av dem får nyheten att han har fått en flicka, yani barnmorskan kommer ut och säger du fick en flicka, vad är hans reaktion? وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ. Första reaktionen, hans ansikte mörknar. Andra reaktionen, han blir fylld av ilska. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Han gömmer sig från folk i skam för den nyheten han fick. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابِ. Två val finns i hans huvud. Ska han behålla flickan i skam? Eller ska han begrava henne levande? Subhanallah. Ala sa'a ma yahkumun. Hur ont var inte deras beslut, eller hur dåliga var inte deras beslut som de fattade. Så subhanallah, när de fick en flicka, det var skam, det var ilska. Och de skämdes för folket att säga jag har fått en flicka. Så han hade de här två valen, att behålla henne i skam eller att begrava henne levande. Och islam kom och tog bort det här. Nej. Islam, så kan man inte kränka någon människa på grund av kön. Att flickor skulle vara dåliga för att de är flickor. Nej. Det stämmer att flickor kanske inte har samma egenskaper och styrka som pojkar. Vilket araberna tyckte om. De ville ha en person som var stark, arbetande, som kunde bära vapen och sånt. Vilket flickorna inte kunde. Men det betyder inte att man ska vara arg. Eller att man ska vara besviken för att man har fått en flicka. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den som ger flickor till vem han vill. Och den som ger pojkar till vem han vill. Eller hur? Och de lärde sig här att man ska vara nöjd med det man får. Du vet inte vad som är bäst för dig. Allah är den som skänker dig barn. Och Allah är den som vet vad som är bäst för dig. Så var tacksam. Spelar ingen roll om du får 10 flickor. Säg alhamdulillah, mashallah. Det här är det som Allah vill och det här är bra för mig. Om du får 10 pojkar och ingen flicka, alhamdulillah, det här är det Allah vill. Eller hur? Man är glad över det man får. Och du vet inte. En person kanske är besviken. Jag fick massa flickor, jag har ingen pojke. De här flickorna kanske blir jättefromma. De tar hand om dig när du blir gammal. De respekterar dig, de behandlar dig på bästa sättet. Vilket en son kanske inte skulle göra. Vem vet hur saker och ting kommer att urarta sig. Så man säger alhamdulillah ala kulli hal. Man är glad över det som man får. Vissa får inga barn alls. Eller hur? Så man är tacksam över det man får. Författaren nämner här belöningen i att då få två döttrar eller en dotter. Och grejen är att om man kollar på dessa hadither som har nämnts, 10-tal hadither som har nämnts beträffande detta, så finner man inte någon hadith som nämner dygden av att uppfostra en dotter. Som här nämns i rubriken. Och Allahu alam, vissa säger att det kanske ska vara 3 eller 2. Det är det som har nämnts i rubriken. Att där finns det en speciell belöning. Och det är inte vilken belöning som helst, utan en väldigt, väldigt stor belöning som nämns. Den som uppfostrar 3 döttrar, eller 2, eller mer. Och i detta kapitel så nämner författaren en hadith som berättas från Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man kana lahu thalathu banatin wa sabara alayhinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban min an-nar." I denna hadith så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att den personen som har tre döttrar och han har tålamod i att uppfostra dem, i att klä dem från hans pengar, då kommer de att vara ett skydd för honom från elden. Mashallah. En gång till. Om en man, en familjefar, får tre döttrar och han uppfostrar dem, och han har tålamod i att uppfostra dem och han har tålamod i att försörja dem, och som det nämndes i andra hadithen, att ge dem mat, dryck och kläder, bostad och allting, då kommer de att vara ett skydd från helvetet. Som handlar på domedagen, så önskar ju alla människor att de kan komma undan helvetet, eller hur? Och alla vill gå in i Jannah. Som handlar om en person som uppfostrade tre döttrar eller två döttrar, kommer att skyddas från helvetet. Och den som skyddas från helvetet går vart? Till Jannah. Mashallah. Är det en liten eller stor belöning? Enorm belöning för att ta hand om döttrar. Det har också nämnts i en annan autentisk hadith som Sheikh Albani nämner. Där så sa profeten al-Islam att den som har tre döttrar eller tre systrar, han fruktar Allah och tar hand om dem, den personen kommer att vara så här med mig i paradiset. Sheikh Albani nämner att den är sahih, den hadithen. Den personen som tar hand om tre döttrar, han har taqwa och han uppfostrar dem bra, kommer att vara så här med profeten Muhammad al-Islam i paradiset. Subhanallah. Och den som är nära profeten, vart är han i Jannah? Högsta Jannah, eller hur? Subhanallah. Vilka belöningar som finns i detta. Finns det en annan lärdom också från den här hadithen som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner? Profeten al-Islam sa: den som har tre döttrar, wa sabara alayhinna, och han har tålamod med dessa döttrar. Det här bevisar att barnuppfostran kräver tålamod. Det här bevisar att barnuppfostran kräver sabr. Om man ska uppfostra barn, vare sig det är döttrar eller söner, så måste man ha tålamod. Tålamod, och man får inte ge upp. Och man ska inte ha kort stubin. Att vid minsta lilla fel så exploderar man och börja straffa och slå och svära och jag vet inte vad. Nej, utan barnuppfostran kräver mycket tålamod. I hur man behandlar barnen, hur man lär barnen. Att ständigt försöka lära dem, uppfostra dem och forma dem så att de blir bästa av människor. Att försörja dem, att ge dem tak över huvudet, kräver också tålamod. Det kan vara jobbigt att spana, gå upp 7 varje morgon, gå upp 6 varje morgon, komma hem 5 helt slut. För vad? För att betala hyra och köpa mat. Kanske någon säger palla inte, kallas. Det funkar inte, eller hur? Utan har du barn så måste du ta hand om dem. Du måste ha tålamod. Ja. Författaren nämner sen en till hadith i detta kapitel. Och det är hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han sa att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-janna." Det finns ingen muslim som har två döttrar som han tar väl hand om. Han behandlar dem väl, förutom att de kommer att ta in honom i paradiset. Mashallah. Så första hadithen nämnde tre, eller hur? Den här hadithen nämnde två. Den som har två döttrar som han tar väl hand om, och här fayuhsin och suhbatahuma, är generellt. Han är god mot dem, han är snäll mot dem, han är mjuk mot dem. Han tar hand om dem på bästa sätt. Då kommer de att ta in honom i Jannah. De är en orsak till att han får gå in i paradiset. Mashallah. Den som har två döttrar. Och den här hadith är också Hassan. I den tredje hadithen i detta kapitel så berättar författaren från Jabir ibn Abdillah att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som har tre döttrar som han ger tak över huvudet, som han försörjer och som han förbarmar sig över, فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ, då är paradiset obligatoriskt för honom, elbette. Och då så sa en man som satt där och lyssnade: ja Rasulullah, den som har två döttrar. Och då så sa profeten: och den som har två döttrar. Så vad sa profeten här, alaihissalam? Den som har tre döttrar som han ger tak över huvudet, han ser till att de har bostad och han försörjer dem, ja, ni mat och dryck och kläder, sjukvård, allt de behöver. Wa yarhamuhunna, och han har barmhärtighet, rahma, mot sina döttrar. Faqad wajabat lahu al-janna al-batta. Yani han är garanterat paradiset. Tre döttrar eller systrar. Och då så sa den här mannen: men den som har två då? Och då så sa han: och den som har två. Alayhi salatu wassalam. Mashallah. Så det man förstår av dessa hadither, att för att få denna belöning, att gå in i paradiset och räddas från elden, vad är det man ska göra? Det som nämndes i dessa hadither: man ska ha sabr, man ska uppfostra dem väl, man ska ha taqwa, man ska uppfylla sina skyldigheter, man ska försörja dem, tak över huvudet, mat, dryck, kläder, sjukvård, man ska ha barmhärtighet mot dem och man ska behandla dem väl. Då får man inshallah ta'ala den här enorma belöningen. Mashallah. I nästa kapitel så säger författaren: bab man ala thalatha akhawat. Kapitlet: den som tar hand om tre systrar. Den som tar hand om tre systrar. Hur kan en person ta hand om tre systrar? Vad menas med det? Namn. Till exempel om pappan skulle dö. Du är sonen och du har tre systrar. Och din pappa är den som försörjer dig. Och han dör. Vem ska då ta hand om dina systrar? Det blir du, eller hur? Ja? Eller pappan blir gammal och kan inte längre försörja. Han kan inte ta hand om barnen. Han är jättesjuk till exempel. Då får du ansvaret att ta hand om dina systrar. Finns det någon belöning i detta? Nej. Ja. Det berättas här från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilayhinna illa dakhala al-jannah. Det finns ingen som har tre döttrar eller tre systrar som han behandlar väl förutom att de kommer att ta in honom i paradiset. Mashallah. Tre döttrar har vi talat om. Tre systrar. Den som tar det här ansvaret. Att ge tak över huvudet till dem. Att uppfostra dem. Att skydda dem. Att ge dem mat på bordet. Att ge dem kläder, sjukvård. Och att vara god mot dem. Mashallah, får också denna enorma belöning. Sen så nämner författaren också här kapitel 42. Bab fadlu man ala ibnatahu al-marduda. Dygden och belöningen i att ta hand om sin dotter som skickats hem. Eller skickats tillbaka. Eller förskjutits. Vad menas med det här? När en person har en dotter som gifter sig, så flyttas ju mannen eller pappans ansvar till mannen. Han är den som nu ska försörja hans dotter och ge henne mat och kläder. Eller hur? Men vad händer om de skiljer sig? Vad ska hon ta vägen då? Måste hon tillbaka hem, eller hur? Eller mannen dör. Hennes man dör till exempel. Och hon har ingen som försörjer henne. Hon kan inte betala hyran. Då är hon välkommen hem. Och det finns mycket, mycket stor belöning i detta också. Det är också skyldigheten att ta hand om sin dotter när hon är så här. Och det här är viktigt, för i vissa kulturer så anses det vara skam. Alltså att hon skiljer sig, att hon är typ som smutsig. Vi vill inte se henne. Men det kan hända. Skilsmässa kan hända alla, eller hur? Och skilsmässa är någonting halal i islam. Det är någonting ogillat. Det är sista utvägen när ett äktenskap håller på att krascha. Inte första utvägen, utan sista utvägen. Och då är det halal att skilja sig. Om äktenskapet kommer leda till mera ondska än gott, så behöver man inte stanna med varandra. Och då kan man skilja sig. Så att då får pappan ta tillbaka sin dotter in i hemmet. Och då får han också, inshallah, belöning för detta. Och författaren nämner här tre hadither. De två första är da'if. Och den tredje hadithen är sahih. Och där så berättas det från Ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den mat som du ger till dig själv är till dig sadaqa. Den mat som du ger till dina barn är för dig sadaqa. Den mat som du ger till din fru är för dig sadaqa. Och den mat som du ger till din tjänare är också för dig sadaqa. Hadithen är inte riktigt relaterad till att ta hand om sin hemskickade flicka. Eller hur? Men den är generell och nämner belöningen för att ge mat till sina barn. Och din dotter, vare sig hon är gift eller frånskild, så är hon din dotter. Och profeten al-Islam sa här att ge sin dotter eller sin son mat är sadaqa. Det är alltså almosa som man belönas för. Ja. Den här hadithen är också, mashallah, väldigt viktig. Där så nämner profeten Muhammad a.s. belöningen för att mata sig själv och sin familj och de som jobbar under dig. Att du får belöning för detta. Du får sadaqa. Och ni vet ju att sadaqa är en av de bästa avgärningar. Eller hur? Sadaqa är frivillig zakat. Frivillig almosa. Att skänka pengar till fattiga och behövande. Ibland det bästa som finns i islam. Och det finns olika former av sadaqa. Och den bästa sadaqan är den som du ger till din familj. Men då gäller det också, som ulema säger här, tror jag, Qurtubi, eller Tabari, Qurtubi, att man ska ha en god avsikt. Man gör det för Allahs skull. Man gör det för Allahs skull. För det är din skyldighet som man att försörja din familj. Så vad händer här, mashallah? Ibland är det jobbigt. Du ska jobba, du ska upp på morgonen, du tjänar pengar. Du går till Willys och bara 1000 spänn, 2000 spänn, 3000 spänn, eller hur? Och du ser hur din lön bara sjunker, sjunker, sjunker. Det är någonting som alla känner, men tänk positivt. Alla de här Willys-kassarna, om du har rätt avsikt, kan bli belöning. Att varenda tugga dina barn tar får du hasanat för. Med rätt avsikt. Subhanallah. Maten du ger till dig själv är sadaqa. Om du har den här avsikten att äta för att bli stark, kunna dyrka Allah, vara en frisk muslim, får du belöning. Maten du ger till din fru, dina barn, de som jobbar hos dig, får du också belöning för. Mashallah. Och här lär vi oss också att man ska inte se ner på gärningar. Hur små de än må vara. Även om gärningen kan vara liten. Som att du går och köper en brödbit och en liten mjölk. Och din familj äter den. Så är det en god gärning som du får belöning för. Mashallah. Subhanallah. Islam ger oss otroligt mycket hasanat. Om man bara har rätt avsikt. Och här nämns också att den här hadithen är också egentligen en uppmaning till att arbeta. Vill du inte vara de som får den här belöningen? Jo. Hur skulle du kunna ge mat till din familj? Då måste du jobba, eller hur, för att tjäna pengar. Så att när du går och jobbar för att tjäna pengar och försörja din familj, vilket är din skyldighet, som också är en form av dyrkan i islam. För att sen göra detta så får du, inshallah, belöning. Så tänk på detta nästa gång ni går till jobbet och till Willys. Nästa kapitel, där så säger författaren: bab al-waladu mabkhalatun majbanatun. Kapitlet att barnet är en orsak till snålhet och feghet. Ett barn kan vara en orsak till snålhet och feghet. Yani det borde inte vara så, men det kan vara så. Han säger bab al-walad. Vad betyder walad på svenska? Pojke. Vem sa barn? Så är det barn. Du har rätt. Walad används ofta som att kalla någon för pojke. Men walad betyder också faktiskt flicka. Barn. Det är faktiskt en generell term. Som betyder barn, betyder pojke och flicka. Och beviset på det är Koranen. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu haddil unthayain. Surat An-Nisa, vers 5. Yusikum Allahu fi auladikum. Allah beordrar er när det kommer till barnen. Auladikum. Det här handlar om arvsrätt. Yusikum Allahu fi auladikum. Era barn. Och så säger han att pojken ska ärva dubbelt så mycket som flickan. Så han säger barn och sen säger han pojke och flicka. Vilket betyder att ordet walad används till både pojke och flicka. Så det är korrekt att säga, jag har till exempel 5 barn. Eller jag har 5 aulad. Om du har 3 flickor och 2 pojkar till exempel. Så kan du säga, jag har 5 aulad. Ja. Taib, här nämns då att barn kan vara en orsak till snålhet och feghet. Och det här har nämnts i en sahih hadith som Sheikh Albani nämner att vara autentisk, att profeten Muhammad a.s. sa just dessa ord. Att ett barn kan vara orsak till snålhet och feghet. Hur? Barn kan vara en fitna, en form av prövning som kan yani, sätta människan på test. Och det händer ibland att människan blir snål eller feg på grund av barn. Som muslim är man beordrad att vara generös, att dela med sig, att hjälpa andra, att vara hjälpsam. Men ibland när folk får barn, man har mycket barn hemma, döttrar, söner och så vidare, och någon kommer och säger att kan du ge pengar till fattiga? Vi har ett projekt, vi samlar in pengar, vi behöver pengar till detta, fattiga behöver pengar. Och du ska ge, så tänker du, nej, mina barn behöver pengar. Ja? Jag har många barn. Jag har mycket skyldigheter, jag har mycket utgifter. Jag ska inte ge. Det kan vara någonting väldigt vanligt. Att man blir snål just på grund av detta. Självklart, du ska inte ge bort alla dina pengar till andra och lämna dina barn hungriga. Det är inte det vi säger. Men att man har en marginal där man kan ge några 100 lappar i månaden. Eller hur? Kanske till och med någon 1000 lapp i månaden till andra ändamål. Och din familj kommer ändå klara sig bra. Men shaitan kommer och skrämmer dig. Att nej, familjen, barnen. Dina barn behöver. De måste samla till familjen hela tiden. Och så ger man inte sadaka till behövande. Så barn kan vara en orsak till detta. Hur kan barn vara en orsak till feghet? Nej. Om till exempel det blir en korrekt jihad där man måste försvara muslimerna. Då kanske någon säger nej, jag ska inte gå ut och kriga. Jag kanske aldrig kommer se mina barn igen. Hur kan jag lämna mina barn? Bara gå ut och sådär. Ja? Eller som Sheikh Zayd säger, talab al-ilm, att ge sig ut för att söka kunskap. Du kanske behöver åka till Egypten, lära dig arabiska 1 år. Du kan inte ta med familjen till exempel, din fru och dina barn. De kan stanna här, de kan klara sig, de har pengar, hyran är betalt och allting. Men vad är det som hindrar dig? Jag kan inte lämna mina barn. Jag måste se mina barn. Hur kan jag vara utan mina barn ett helt år? Och det gör att det blir lite feg. Du vågar inte ta det här steget. Den uppoffringen vågar du inte göra. Så att barn kan ibland vara en orsak till snålhet och feghet. För vissa människor. Och författaren nämner i detta kapitel hadith Aisha radiyallahu anha att Abu Bakr radiyallahu anha sa en dag till henne: Wallahi, det finns ingen människa som jag älskar mer på jorden än Umar radiyallahu anhu. Och sen så gick han ut och han kom tillbaka och hon typ frågade, vad var det du svor på? Och då så sa han att det finns ingen typ människa som står närmare hans hjärta än hans barn. Det finns ingen människa som är mer ärad till honom eller står närmare honom än hans barn. Och vad menas med detta? Jo, ska vi se här. Där har vi hadithen. Nej. Han är kärare till mig trots att mina barn är närmare till mig. Yani mitt hjärta. Här så svor Abu Bakr. Och det här var efter det att profeten Muhammed hade dött där i Islam. Och Abu Bakr var khalifan. Så svor han och sa, Wallahi, det finns ingen man som är mer kär till mig på jorden än Umar. Han älskade honom för Allahs skull. Och här är det viktigt att känna till vilket Abu Bakr kände till och vilket alla muslimer känner till. Att de bästa människorna efter profeten Muhammed a.s. och efter alla profeter som har levt är Abu Bakr och Umar. Om ni kollar i mänsklighetens historia så är de bästa människorna Rusul, sändebuden, och Al-Anbiya, profeterna. Det är de bästa människorna. Och de bästa av profeterna och sändebuden är Ulul Azm. De fem bästa profeterna. Vilka är de?
Ibrahim alayhi salam.
Ibrahim.
Musa alayhi salam.
Musa.
Isa alayhi
salam. Isa.
Nuh alayhi salam.
Nuh. Muhammad alayhi salam. Alayhi salam jami'an. Nah. Dessa är de fem bästa profeterna. Efter profeterna, vilka är de bästa människorna då? Utan tvivel Abu Bakr och Umar. De är de bästa människorna som någonsin har gått på jorden efter Allahs profeter. Så, Abu Bakr svor här och sa, wallahi, det finns ingen man som är mer kär till mig på jorden än Umar, radiyallahu anhu. Här nämner Sheikh Abdurrazak al-Badr en faida, en lärdom. Och det är att föräldrarna när det kommer till barnuppfostran ska lära sina barn att älska bra människor. Genom att visa att jag älskar de här människorna. Jag älskar sahaba. Wallahi, jag älskar sahaba. Wallahi, jag älskar Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Jag älskar alla sahaba. Jag älskar tabi'in. Jag älskar ulama. Jag älskar Sheikh bin Baz, Uthaymin, Sheikh Muqbil och så vidare. För att lära sina barn att det är de här människorna man borde älska. För många av våra barn idag har sin kärlek på fel plats. De älskar fel människor. Många av våra barn, speciellt de som är uppvuxna här och uppvuxna med den här internet och tv och sånt, gillar fel folk. De gillar vem? Fotbollsspelare. Det är deras förebild. Filmstjärnor. Sångare. Ja? Gangster. Jag vet inte vad. Det är deras förebild som de tycker om och ser upp till. Och det är inte så det borde vara. Utan våra förebilder ska vara de som Allah har prisat. De som är i paradiset. Eller hur? Det är de vi borde älska. Och det är de våra barn borde älska också. Varför? För personen kommer på domedagen att vara vart? Han kommer vara med den han älskar på domedagen. Så vem vill du vara med på domedagen? Profeterna och sahaba och ulama? Eller vill du stå med den här filmstjärnan, sångaren, fotbollsspelaren som inte ens var muslimer? Vill du vara med dem på domedagen? Vad händer då? Då ligger man dåligt till, eller hur? Så att man lär sina barn detta. Och inte bara man lär dem, man betonar wallahi, jag älskar sahaba, wallahi, jag älskar ulema och så vidare. Som Abu Bakr här gjorde. Så han betonade att han älskade Umar radiyallahu anhu. För att visa hans dotter och visa folk att Umar är den bästa människan efter mig. Och sen så nämnde han i alla fall att Umar radiyallahu anhu var kärare till honom trots att hans barn var närmare. Men det spelar ingen roll om du är min dotter och så vidare. Umar är bättre än dig. Jag älskar Umar mer än dig. Förstår ni? Subhanallah. Så här finner vi också att han lät inte sina barn komma emellan. Det som var rätt. Ja. Vi ska ta en till hadith. Den sista hadith för idag. Samma kapitel. Det var en man som hette Ibn Abi Nu'aym som sa att jag var tillsammans med Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, son till Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Och en man kom till honom och frågade om bestämmelsen kring en flugas blod. Och det nämndes i vissa hadithier att den här mannen, det var i hajj, han var muhrim. Ni vet, när man gör hajj så får man inte döda djur och så vidare. Eller han frågade om flugans blod var smutsigt eller orent. Smutsigt eller rent. Vad händer om jag dödar en fluga när jag gör hajj? Okej. Okay. Så Abdullah bin Umar frågade honom, var kommer du ifrån? Och då så sa mannen att han kom från Irak. Jag kom från Irak. Och då så säger Abdullah bin Umar, kolla på den här mannen. Han frågar mig om en flugas blod och de dödade profeten Muhammeds son, alaihi salatu wassalam. Jag hörde profeten Muhammed säga att de är, yani Hassan och Al-Hussein, de är mina rejhan i dunya. De är mina rejhan i dunya. Ja. Så den här berättelsen har väldigt många lärdomar. I den här berättelsen så kom då en man från Irak. Och ni vet ju, Irak var den platsen där alla problemen började. så som profeten Muhammed alaihissalam berättade. Ni vet ju att profeten Muhammed alaihissalam berättade om tusentals saker som skulle hända i framtiden. Profetior, domedagens tecken. Och allting sker exakt så som han sa. En dag så stod profeten Muhammed i Medina alaihissalam och pekade upp mot öst. Mot Irak, Iran, det här området. Och så sa han att därifrån kommer ondska. Därifrån kommer jordbävningar och därifrån kommer Satans horn. All ondska kommer att komma därifrån. El fitan, prövningarna, kommer att komma därifrån. När kom prövningarna därifrån? Genom typ 20 år efter att profeten hade dött, alaihissalam. När man dödade Uthman radiallahu anhu. Mer än 20 år efter. När man dödade Uthman radiallahu anhu. De som dödade Uthman ibn Affan, vilket var den första fitnan i denna umma. Var kom de ifrån? De kom från Irak. Var kom Khawarij ifrån? Den första sekten, den ondaste sekten. Som idag är grunden till ISIS och Qaida och alla dessa. Var kom de ifrån? Irak. Var kom Shia ifrån? Irak. Sufi, Irak. Jahmiya, vad heter de? Mu'tazila, Qadariya. Allt skit kom från Irak. Allting kom från det där hållet. Iran och Irak. Det kallas allt för Irak förr i tiden. Allting kom därifrån. Precis som profeten Muhammed berättade. Genghis Khan kom också därifrån. Turkarna som krigade mot muslimerna, som profeten också berättade om, alaihissalam, kom också därifrån. Dajjal kommer att komma därifrån. Kommunismen kom därifrån. Massa saker kom därifrån. All ondska kom därifrån. Precis som profeten berättade, alaihissalam. Och det var också i Irak som man mördade Al-Hussein. Hussein som var son till Ali och Fatima. Han var profeten Muhammeds barnbarn, alaihissalam. Hans dotters son. Al-Hassan och Al-Hussein. Al-Hussein lönnmördades också i Irak. Av folket i Irak. Så den här mannen, han kommer från Irak för att göra hajj. Och kommer till Abdullah bin Umar och ställer den här frågan. Väldigt detaljerade frågan. Vad händer om jag dödar en fluga? Ja? Rent smutsigt. Vad händer igen? Så han blir förvånad. Säger subhanallah, ni dödar profeten Muhammeds son. Alltså hans barnbarn. Och ni frågar mig om jag fluga. Vad är det med? Hur väger ni saker och ting? Vad är viktigast? Vad är allvarligast? Dödar profeten Muhammeds son. Eller dotters son. Och han sa också här, som profeten sa, att de är mina rejhan. De är mina väldoftande blommor i detta liv. Subhanallah. Ni dödar dem och ni frågar om en fluga. Det här bevisar en sak som vissa ahlul bidda har fallit in i. Vissa folk som har en fel förståelse av islam. Och det är att de glömmer bort det som är viktigast. Och de lägger jättestor vikt på små, små detaljer. Som är mindre viktiga. Och det är en vanlig egenskap som finns hos Ahlul Bidda. Som dagens Khawarij, ISIS till exempel. De kanske lägger vikt på små detaljer. Kvinnan får inte visa ögonen och så vidare. Men de går och dödar muslimer. Vilket är en av de absolut grövsta synderna som finns i islam. Är det inte sjukt? Eller hur? En sheikh berättade, det var någon, han åkte på någon sån här dawa-resa i Afrika. Han kom till en by. De sa den här byn. Folk är så religiösa, inte en cigarett kommer in i byn. Inte en droppe alkohol kommer in i den här byn. Okej. Okay. Han kommer in i byn, vad händer? Det finns mer än 10 gravar som folk dyrkar vid sidan av alla. Vad spelar det för roll att folk inte röker och folk inte dricker om de gör kyrk? Förstår ni? Så folk ibland prioriterar fel saker. Som de här Khawarij och folk har helt fel koll på saker och ting. Och det här bevisar också en annan sak som Ulema nämner, att den som svarar på folks frågor, det är bra att han känner till deras tillstånd. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad är syftet med din fråga? Och så vidare. Ibland folk ringer, sheikh, jihad, ska vi göra? Var ringer du ifrån? Så han ringer från Libyen eller någonting. Han vet att det är kaos. Muslimer dödar varandra. Han kanske säger nej. Gå och lås in dig hemma. Förstår ni? Så att det är viktigt att veta vem som frågar, tillståndet, vem är han med och så vidare. Men här nämndes då att folket av Irak hade dödat profetens son alaihissalam, och man kan ju kalla sina barnbarn för sin son. Det är halal, eller hur? Och du kan kalla din farfar för far. Vad är beviset på det? Vi är alla vad? Ibn Adam. Son till vem? Adam. Son till Adam. Fast han är våran mest avlägsna förfader som finns. Så man kan kalla sin förfader för sin far. Men här så sa profeten al-Islam att Hassan och al-Hussein är hans två rejhan i dunya. De är hans två rejhan i dunya. Och mashallah, han sa i en annan hadith att de är Sayyida Shabab Ahli al-Jannah. De är ungdomarnas ledare i paradiset. Al-Hassan och al-Hussein. Men han kallade det här al-Hassan och al-Hussein för rejhan. Och ordet rejhan översätts idag till basilika. En basilikaväxt. En växt som doftar jättegott. Eller hur? Och det här ordet nämns också i Koranen. Jag tror i surat al-Rahman. Rejhan betyder då en växt som doftar jättegott. Har ni luktat på basilika någon gång? Det luktar gott, eller? Färsk basilika. Gå och lukta på den någon gång på bladen. Man fastnar på doften. Här säger ulema, varför kallas barnen för rejhan? Alltså som en basilika, blomma eller någonting. Vad gör man med en väldoftande växt? Du tar den nära dig och luktar på den, eller hur? Och det är samma sak som du gör med dina barn. När du har ett spädbarn, ett ungt barn, du håller dem nära dig, kramar dem och doftar på dem. Och de nämner att föräldrarna, det bästa de vet, det är doften av deras barn. Överträffar all parfym i världen. Som han har. Och därför finns det också en hadith att profeten Muhammad alaihi salam, han kramade hans son Ibrahim och doftade på honom. Mashallah. Så den här doften som kommer från barnen är unik. Och därför kallade han al-Hassan och al-Hussein för hans rejhan i denna dunya. Namn, mashallah. Och där avrundar vi för idag och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.